Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
SOS 112, vad har inträffat?
En ambulans, en ambulans, en ambulans!
Hallå! Vad är det som händer?
Vad är det som säkert blir min kusin som blir skjutsen!
Ja, vilken adress är du på?
Sultan, kan vi Sultan, hjälp!
Jag blir stel i kroppen och jag blir kall och händerna darrar och jag svettas liksom för att jag ser allting framför mig igen. Att tjejen ligger där och allt runt omkring blir som en dimma.
Larmsamtal till 112 är det mest nakna jag vet. De ger en unik inblick i hur vi människor agerar i en kris. Inga filter, inga omskrivningar, inga efterhandskonstruktioner. Samtalen ger oss en möjlighet att gå tillbaka i tiden och uppleva händelser och känslor så som det faktiskt var, där och då.
Oh, vad sa du?
Är han vaken?
Ja, han ligger här, men jag vet inte vart han är skjuten.
Diagaf heter jag och det här samtalet har förändrat mitt liv på alla sätt, faktiskt.
Du lyssnar på Svenska larmsamtal, en podd om när allt står på spel. Tillfället när sekunder är avgörande, när ett telefonsamtal är skillnaden mellan liv och död. En podd med och om dem som ringer 112. Jag heter Johan Cedersjö.
Det är ju höst, en sen höstkväll liksom.
Runt 11 på kvällen, 21 oktober 2018.
Det är mörkt och kallt ute. Och det är ju väldigt dystert skulle jag säga. Det är lite dimmigt och lite en tråkig färg liksom på hela dagen kan man säga.
Dia har med sin kusin Shayan ätit mat och rökt vattenpipa på en restaurang i Segeltorp i södra Stockholm. De är på väg hem och går tillsammans mot Shayans bil.
Och på platsen då är det en liten förskola där till, tror höger om oss. Så det är ett litet stängsel och sen är det... Marken är... Den är inte torr skulle jag säga, utan den är liksom fuktig. Om man tänker på hur hösten luktar till exempel och ser ut, så är det så platsen såg ut.
Plötsligt hör Dia ljudet av en moped. Sen smäller det. Dia tror först att det är fyrverkerier, men i nästa andetag ser hon hur Shayan ramlar ihop. Han är skjuten med automatvapen, 13 skott i ryggen. Dia famlar i höstmörkret. Pulsen stiger fort när hon ringer 112.
SOS 112, vad inträffat? Hallå, vad är det som händer? Vad
är det som säkert blir min kusin som blir skjutsen?
Ja, vilken adress är du på?
Sultan, kan vi Sultan, hjälp!
Situationen är nu kaotisk. Dia i fullständig chock. Trots det får hon gång efter gång fram var de befinner sig. Vid Café Sultan. Men larmoperatören har svårt att uppfatta vad Dia säger.
Jag behöver veta. Försök att lugna ner dig och ta adressen.
Hjälp oss!
Ja, men jag hör inte vad du säger för adress. Hjälp mig med adressen. Ja, jag vet, men jag måste hitta dig också. Ta det lugnt och säg adressen.
Vart ska jag? Vet inte vad Café Sultan, vad är det för adress?
Om jag tänker på mig själv när jag väl stod där, så vet jag att det var ju som att jag bara såg saker, minnesbilder, allting bara liksom fram och tillbaka. Det är som när man ser på en film när De spolar fram, snabbspolar någonting. Det var så det kändes medan jag hör massa ljud i bakgrunden. Och man tror ju att man är så tydlig. Självklart. Och jag förstår också att det är svårt för den som svarar det här, liksom larmoperatören. Det förstår jag. Men det enda jag hade önskat i en sån här situation, det är att de som svarar ska vara beredda på det värsta. Det värsta samtalet, att den som faktiskt ringer in inte vet vad den ska säga. Men ändå lyckas få fram en adress och lyckas säga vad som har hänt. Men det är inte lätt.
En man har avlidit efter att ha skjutits i området Segeltorp i Huddinge kommun.
Och när den första patrullen då kom till platsen så hittade man en man i 20-årsåldern som var skottskadad. Han togs till sjukhus och var då talbar och vaken, men han avled senare på sjukhuset.
Gängkrigen, kampen om drogterritorium och status, skördar vid den här tiden nya offer nästan varje vecka. Men Dias kusin, Cheyenne, han avrättades av misstag. Polisen förstod det nästan direkt, och när en man senare åtalades slog domstolen fast samma sak.
Nu har en 25-årig man begärts häktad och misstanken gäller sannolika skäl, vilket är den högre.
Och det som polisen då började utreda är om det kan finnas en möjlig förväxling här helt enkelt. Och den teorin har hållit genom hela utredningen, genom åtal, och nu slår även domstolen fast att det är väldigt sannolikt att så är fallet.
3 veckor efter att Cheyenne avrättades sköts en 21-årig gängkriminell till döds i Hallonbergen i Stockholm. Det var mannen som polisen misstänker att Cheyenne förväxlats med.
Jag har haft så mycket saker som jag har försökt liksom klara av de här senaste åren. Som jag har begränsat mig själv med. Allt från att åka in till stan ensam eller vara ute när det börjar bli mörkt. Och ett av målen var att kunna lyssna på det här samtalet och på något sätt kunna sluta känna obehag kring det. Men det här kanske är den 20:e gången jag lyssnar på det. Och än idag så känner jag exakt samma känslor.
Kan vi lyssna tillsammans lite, om det är okej?
Okay? Mm. Oh my god!
Är det nere vid någon skola eller vart är du?
Ja, det är så.
Säg skolan då, vad är det för skola?
Det är ingen skola, det är Café Sultan. Sultan heter det.
Café Sultan?
Ja.
Ja, är han vaken? Är han vaken?
Vad sa du?
Är han vaken?
Ja, han ligger här, men jag vet inte vart han är skjuten. Det är min plötsligt. Ja.
Andas han.
Det finns några ljud där du nästan sjunger. Panikskriket.
Mm.
Har du hört de där ljuden någon annan gång från dig själv?
Jag har aldrig hört. Aldrig från mig själv och inte från någon annan tror jag heller. Men när jag hörde det här första gången så... Jag tror det är just mitt skrik där som fortfarande liksom skärrar mig och som jag ryser av. För att det låter inte som mig själv. Jag har aldrig hört mig själv på det sättet. Och det där var ju bara ren smärta och rädsla från just det där skriket.
För du återkommer nästan under liksom det här 2-minuters-samtalet.
Mm.
Det är som att du är där och berättar tydligt var vi är. Och sen så är det som en annan person som bara är något helt annat.
Jag tror det är det här med att vi människor ändå på något sätt försöker ha kontroll i alla situationer. Och jag tror det är lite det jag försökte ha där och då också. Att jag har precis bevittnat det här och jag ser honom ligga framför mig. Men samtidigt så är det liksom att det är jag som ringer in och jag gör allt för att kunna rädda honom genom att ringa och be om hjälp. Och samtidigt så tror jag också att det var... Jag vågade inte gå fram till honom när det här hände. Och jag tror där kommer också frustrationen i min röst och i paniken jag har i samtalet, att det enda jag kunde göra var att skrika. För att jag kan inte ta mig fram.
Om du skulle hört det här larmsamtalet, Går det på något sätt att föreställa sig som om man inte var där? Hur den här situationen är?
Absolut inte. För att jag tror att de som har varit med om en sån här situation förstår paniken och känslorna. Och det behöver inte bara vara en sån här situation, men jag tänker någonting som händer plötsligt. Den här chocken och den här paniken och... Det går inte att sätta sig in i det bara. Det är omöjligt, tror jag.
Shayan ligger på den våta marken. Han blöder. I larmsamtalet har operatören till slut förstått på vilken plats allt det här hände. Folk från restaurangen har rusat ut för att hjälpa till.
Oh my god! Kan du skynda
sig? Jag vill att du... Är gärningsmannen kvar på plats där?
Nej, du är inte bakom oss.
Kan du ta och försöka... Jag vill att du går fram till din pojkvän där.
Nej, men det ligger... Det är min kusin. De som jobbar här ligger här med honom.
Ja.
Den första som springer ner, det är ju en ung kille som har serverat oss hela kvällen. Och att se honom komma ner där i liksom i den farten och i den paniken han också hade, så blev det också väldigt overkligt för mig. För att man är så van med att se, ja men det här är ju personalen. Jag ser honom servera där borta.
När Dia pratar med 112 andas fortfarande Shayan.
Andas han?
Ja, han andas här, andas ljus.
Han andas, är han vaken?
Men läget, det försämras snabbt.
Det var två tjejer. Ena satte sig på knäna bredvid Shayan, medans den andra kom springandes till mig. Och det jag verkligen minns, det här är precis efter samtalet, det är att hon tittar på mig, hon drar mig åt sidan och säger titta inte bak. Och jag får ju panik såklart och tänker, varför ska jag inte göra det? Och det första man gör när någon säger titta inte, då tittar du. Och då tittar jag och då ser jag att hennes kusin då gör hjärt- och lungräddning på Shayan. Vilket leder till ännu mer panik från min sida. För att när man gör hjärt- och lungräddning, då är det ju för att den här människan har slutat andas. Och han dör. Och för mig att se det här och så har någon framför mig som säger, men titta inte, det är jobbigt, det blir bara, du vet, det är bara som, det är en panik. Du vet inte vad du ska ta dig till i den situationen.
Och nu då, när du lyssnar på det här samtalet, det har gått nästan 3 år. Vad river det upp för känslor?
Det är alla känslor som rivs upp. Sorg, rädsla. Jag blir arg när jag hör det.
Är han skjuten i bröstet eller ryggen?
Jag vet inte, han känner ingen sådana, men... Vad sa du?
Är han skjuten i bröstet eller ryggen?
Det här är det för brott.
Det är som att det är någonting nytt varje gång jag lyssnar på det. Lyssnade jag första gången, då hör jag ju bara panik och jag fick panik när jag hörde det. Men ju mer man sätter sig och faktiskt lyssnar på varje ord, så blir det allt mer jobbigare. Och det är för att jag hör, om jag tänker på nu när vi lyssnade, så hör jag i ungefär mitten eller slutet av samtalet, så hör man ju Shayan i bakgrunden faktiskt säga aj. Och det är någonting jag inte har hört innan. Och det blir bara så verkligt.
Det har inte ens jag tänkt på.
Nej.
Kan vi lyssna på det?
Mm.
Är han vaken?
Han är vaken, ja, han är vaken.
Ja.
Mm. Det är han.
Mm. Och det är den... När jag hörde det, då ser jag ju allting igen. Då ser jag ju situationen framför mig. Men sen att höra i slutet att han faktiskt, man hör honom. Det sista jag liksom hör av min kusin, det är att han vrider sig i smärta. det är sjukt att höra, tycker jag. Det är sorgligt och det är hemskt.
Shayan, som pluggade till lärare och jobbade extra på apotek, är idag begraven på Strandkyrkogården på Tyresö. Hundratals människor kom för att sörja hans bortgång. Hans pappa, Cherko, berättade för Aftonbladet.
Han älskade alla. Han hotade ingenting i den här världen. Han spridde bara kärlek och glädje. Vi vill ha den faktiskt. Vi vill inte ha våld.
2019, året efter mordet på Shayan, dömdes en 26-årig man till 18 års fängelse.
För mig är det som en... Jag bearbetar det här fortfarande. Och för mig, sen första dagen, så har jag alltid sagt att jag kommer aldrig sluta prata om det. Och det kan vara om 10 år. Och någon frågar mig, jag kommer kunna sätta mig och berätta allting. För att Shayan är en människa som är värd att minnas.
Hur mycket saknar du han? Går du att förklara en sån sak?
Nej, absolut inte. Det är som ett svart hål, typ. Ett tomt hål som aldrig går att fylla. Och det är så mycket små saker i livet som händer och som kommer hända, som han inte kommer vara med på. När jag tar mitt körkort till exempel, jag håller ju på nu. Och den första jag vet som skulle vara så glad för min skull, det är ju han. Och varje gång jag övningskör förbi kyrkogården, så vinkar jag alltid lite snabbt mot hans grav och säger, men titta, snart har jag det. Och bara sådana små saker liksom, där kommer alltid någon saknas.
Du har lyssnat på Svenska larmsamtal, en exklusiv Podmi-produktion av Tredje statsmakten Media. Research Jill Eriksson, mixning Fredrik Nilsson och jag heter Johan Cedersjö. Exekutiv producent hos Podmi är Sofia Neves.